man gör. Å andra sidan menar jag att jag kan förstå att ortsbefolkningen besväras av allt för många fåglar av den här typen.
Skövlingen har polisanmälts och det kan bli åtal för djurplågeri, olaga jakt, olaga avverkning, brott mot tillträdesförbud och så vidare och så vidare. Vilket inte verkar bekymra ortsbefolkningen på Gåsö, som med viss stolthet bland annat här i Ekot har berättat om hur man gått tillväga. Många är pensionerade yrkesfiskare med en annan syn på skarvkolonin än en mer urbant förankrad miljöopinion.
Det är i och för sig ingenting onormalt att det är så. Och det måste man naturligtvis i så fall på central nivå avväga de här olika intressena.
Men om det är så att det finns värden i en skarvkoloni som kanske är svåra att mäta men som uppskattas nationellt, då kan man ju undra sig om några personer i en liten yrkeskår, fiskar på östkusten, kan få så att säga, bestämma opinionen och bestämma vad som ska ske med denna skarvkoloni.
Nej, det är naturligtvis svårt att bedöma det. Det är ju också svårt att bedöma om ett intresse som alla har ska betalas, säga, av en väldigt liten grupp som dessutom är hårt utsatt.
Och jordbruksminister Karl-Erik Olsson intervjuades av Tommy Fredriksson.
May 1993. Baltisk förening i Stockholm, KGB-central.
Baltiska institutet i Stockholm till helt nyligen en av KGB:s stödjepunkter i Sverige. Det visar dokument från KGB:s högsta ledning som Ekot har kommit över. Ändå har institutet, som är ett centrum för forskare som studerar Baltikum, i alla år finansierats med svenska skattemedel, trots upprepade varningar från exilbalter runt om i Sverige.
Ekots dokument har två författare. Det är cheferna för KGB:s första och femte huvuddirektorat i Moskva, Vladimir Krutskov och Abramov, som den 16 maj 1987 drar upp riktlinjerna för KGB:s fortsatta verksamhet kring Baltiska institutet i Stockholm. De har gett huvudansvaret för att utveckla de sovjetiska intressena i institutet till KGB:s högkvarter i Estland, som, citat, har långvarig erfarenhet av objektet samt har operativa personer i institutets ledning. Slutcitat. I juni 87 ska institutet hålla sin årliga Baltikumkonferens i Stockholm. Den finansieras till större delen genom svenska statsanslag och olika svenska regeringsmedlemmar brukar ofta vara med och öppna dessa årliga konferenser. Baltiska institutet startade i Stockholm 1970 som ett centrum för vetenskapsmän som studerar Baltikum. Som mest har institutet haft ett 50-tal forskare igång. Detta år, 1987, kommer de sovjetiska vetenskapsakademierna att representeras av ett 50-tal deltagare i Stockholm. Av dessa har de båda KGB-cheferna i Moskva redan sett till att få in 7 egna officerare och 6 personer som samarbetar med KGB på förtrolig bas. Det framgår av Ekots dokument. Liksom att den fortsatta infiltrationen ska ledas av chefen för andra avdelningen vid det femte huvuddirektoratet, som bland annat ansvarar för minoritetsgrupper och flyktingspionage. Han ska skickas till Stockholm förklädd till diplomat. Det visar vilken vikt som KGB lägger vid de kontakter som kan skapas vid detta Stockholmsinstitut. Senare ska en långsiktig plan dras upp för, citat, både operativa åtgärder samt kontrapropaganda, slutcitat, med utgångspunkt från de personer som redan arbetar för KGB i det Baltiska institutets ledning i Stockholm och andra som nu kommer att utsättas för värvningsförsök och flyktingspionage. För de högsta KGB-cheferna i Moskva är Baltiska institutet i Stockholm redan som en mogen schweizerost 87. Samtidigt sitter docent Ingmar Karlsson från Riksarkivet som vice ordförande i institutets styrelse. Men han säger idag att han aldrig märkte någonting.
Ingenting. Inte ett barr. Jag satt där som svensk vice ordförande för när det gäller den svenska sidan, men jag hade inga som helst förbindelser med Sovjet annat, och jag kan inte se några sådana spår. Jag är inte ryskkunnig eller någonting, så att svaret är ingenting. Jag har inte den blekaste aning om det. Men jag förutsätter att de hade sån operation, men det var ingenting som kom för mina ögon, alltså, så att jag kunde reagera på det.
Och du märkte aldrig av att verksamheten drev sin riktning som tydde på att KGB hade eget folk i styrelsen?
Nej.
Men det märkte däremot ett stort antal balter och gjorde heller ingen hemlighet av det. Efterhand som institutet mer och mer kom att vridas i en allt hårdare prosovjetisk inriktning fick ett 20-tal nog och lämnade institutet i protest. Bland dem professor Rudolf Jalakas, som allt mer kom att betrakta Baltiska institutet i Stockholm som en KGB-fasad.
Ja, det var alla ester övertygade om. Ja, alla som jag känner i alla fall.
Är det inte märkligt då att Sveriges regering och riksdagen stöder just detta institut?
Ja, tydligen betraktade man det inte så diskrediterande, snarare som ett plus att man hade stöd från österifrån.
Är det någon flathet från svensk sida gentemot den gamla sovjetmakten?
Det tycker jag. Det har det ju varit.
Och det sa den estlandsfödde professorn Rudolf Jalakas och reporter var Christer Larsson.
May 1993. Förståeligt nog så retar sig utlandet på den svenska långa semestern då allt är stängt.
Svenskarna måste sluta med sina långa semestrar i juli om vi vill göra affärer med utlandet. Det tycker SAF som har gjort en undersökning av hur våra utländska handelspartner uppfattar våra semestervanor. Enligt den anser många utländska företag att det är omöjligt att göra affärer med ett land som håller sommarstängt.
Välkommen till Produktivitetsverket. Vi har semesterstängt. Välkommen åter och trevlig sommar.
Jo, så är vi vana att det brukar låta under svenskarnas semestermånad i juli. Men nu är det bud på ändringar. Alliansen inom SAF motsätter sig den traditionella julistängningen.
Ja, jag tror att man ska undvika att ha företagen helstängda en så lång period som en månad. Det behöver inte betyda att alla inte kan ha semester under en period. Men man behöver till exempel med modern teknik utveckla möjligheterna att hålla kommunikationen med omvärlden.
Är vi för slöa kanske?
Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att vi har av slentrian planerat semestern ihop mellan företagare och anställda. Och den tredje, nog så viktiga parten, nämligen kunden, har inte fått vara med när vi har bestämt våra semestrar.
Det är alltså läge för en ny prövning i dessa prövningarnas tid för svenskarna. I Stockholm träffades 600 affärsmän idag för att konferera om produktivitet. Den springande punkten i SAFs tankar om att ändra semestervanorna.
Well, yeah, in Mexico and I think it's the same in most of countries in America. For us it's very strange that Sweden closes most of activities in July.
We have 16 holidays through the year for different religious festivals, which is a very inconvenience to foreigners because they are not fixed on a date. They are according to the moon calendar.
May 1993. Ny stat i världen. Eritrea.
Vid midnatt fick världen en ny stat när Eritrea, tidigare Etiopiens nordligaste provins, förklarade sig självständig. Eritrea är en av Afrikas få ljuspunkter, men den nya staten står inför många problem, rapporterar vår Afrika-korrespondent.
Efter en dag av fyrverkerier, parader och med tusentals dansande lyckliga eritreaner på gatorna utropades i midnatt Eritrea till självständig stat i huvudstaden Asmara. Isaias Afewerki, nyvald president sedan i lördags, förklarade Eritrea för en återuppstånden nation och han passade på att vädja till omvärlden om bistånd för att klara av att bygga upp den nya staten. Eritrea har betraktat sig som en självständig nation de senaste 2 åren sedan man avgick med segern efter 30 års krig mot centralmakten i Addis Abeba. Men man gick med på att arrangera en folkomröstning kring självständigheten. Den genomfördes förra månaden och gav till svar ett rungande ja till självständighet från eritreanerna. Utropandet av den nya staten skedde på dagen 2 år efter det att den eritreanska gerillan intog huvudstaden Asmara. En av de viktigaste hedersgästerna vid firandet i natt var den etiopiske presidenten Meles Zenawi. Hans närvaro underströk de nya vänskapliga relationerna mellan Etiopien och Eritrea. De nya ledarna i Etiopien accepterade snart Eritreas krav på självständighet, trots att den bland annat gör Etiopien till ett land utan kust. Det 30 år långa kriget mot Etiopien krävde omkring 200 000 liv och följderna av kriget sätter fortfarande djupa spår. Det återstår att demobilisera 70 000 soldater och att återföra över 700 000 flyktingar till deras forna hemtrakter. En tredjedel av Eritreas 3,5 miljoner invånare beräknas fortfarande vara beroende av mathjälp för att överleva. Den situationen kommer att bestå tills jordbruket återuppbyggts. Och även om eritreanerna kämpar hårt för att bygga upp det som raserats så kan det ta lång tid innan man nått självförsörjning. Ett tecken på missnöje i landet visade sig förra veckan när militärförband tog kontroll över flygplatsen i Asmara och över flera banker i protest mot de styrandes beslut att ge dem lön i form av ransoneringskuponger istället för pengar. Den nya staten Eritrea, redan erkänd av många länder, däribland Sverige, har en lång väg att gå innan man når demokrati. Presidenten Afewerki sa i natt att man arbetar på att skapa en demokrati, men han trodde att det kan ta år innan man bildat verkliga politiska partier i landet. Men trots de problem Eritrea har framför sig så framstår den nya staten som en klart lysande ljuspunkt i Afrika. Bertil Romilsson, Johannesburg.
Den 25 maj 1993, Sverige.
Frågan om vem som får kalla sig för same vållar debatt bland samerna själva. Idag väntas resultatet av förra veckans val till det nya sametinget. Men kritikerna anser att personer som inte är riktiga samer har fått rösta. Stig-Harry Johansson är samepolitiker och sameslöjdskonsulent.
Vad jag tyckte fel är att man har lättvindigt släppt in dem som inte är samer och har samisk tillhörighet. Det tyckte jag är fel.
Många aktiva samer anser att det nya sametinget har förlorat i trovärdighet på grund av oklara regler om rösträtten. Dessutom har reglerna tillämpats allt för generöst, anser kritikerna, som till exempel tror att personer som bara har varit ute efter möjligheter till jakt och fiske har lyckats komma med i den nya samiska röstlängden. Men från sametingskommittén, där man nu som bäst sitter och räknar rösterna, där försäkrar man att allt har gått rätt till. Den som känner sig som same och är uppvuxen i en familj där man talar eller har talat samiska, den har rösträtt. Lars Thomasson, som själv är same, är oroad, säger han, över de hårda nationalistiska stämningar som kan lockas fram av den här typen av kritik bland samerna.
Det går inte att man ena dagen talar i högtidliga sammanhang om att vi är samer och vi är ett folk och så vidare. Och nästa dag säger men inte du och inte du och inte han och inte dem. Så kan man inte handla.
Det sa Lars Thomasson, sametingskommittén. Reporter Ulla Linton, Ekot i Östersund.
Nu är rösterna i samevalet räknade och det visar sig att det nya sameting som ska handlägga samiska frågor i fortsättningen kommer att bestå av 11 partier. Redan etablerade organisationer har alltså fått konkurrens av nya grupperingar.
Det finns 31 mandat att slåss om i det nya sametinget och Svenska Samernas Riksorganisation, SSR, fick 7 av mandaten och blev därmed det största partiet. Men Skogssamerna och Renägarförbundet fick 4 mandat vardera, Landsförbundet och Partiet Samerna liksom ungdomspartiet Min Geino eller Vår Väg fick 3 mandat var. Men partiet Sametnam, som har sitt ursprung i ett etablerat samiskt kulturförbund, fick 2 mandat. Valets förlorare, säger samiska bedömare, och också Sametnams förbundsordförande Eva Renfelt tycker att man fick överraskande lite stöd.
Ja, jag tycker det är väldigt tråkigt att vi fick så få mandat, eftersom Sametnam är en sån stor riksorganisation. Jag kan inte förstå vad det kanske måste vara någon missnöje mot partiet som sådant eller vad det kan vara.
Var det egentligen inte meningen lite grann med sametinget att fler än de gamla kända organisationerna skulle få inflytande över samiska frågor?
Ja, och det ser man ju på valresultatet. att alla har fått komma till tals nu.
Vad tror du att det leder till?
Jag tror det kommer att bli en ny omstrukturering för organisationer och hela det samiska samhället. Till det bättre, tror jag.
Även om ni förlorar inflytande?
Ja, vi måste samarbeta med organisationer emellan och samordna och samverka i högre grad än det vi har gjort tidigare. Det är ett måste nu. Samerna måste enas.
Men med 11 partier är ni inte snarare splittrade?
Jag tror att det blir bra det här. Jag tror vi kommer att vara eniga. Det måste vi helt enkelt. Det är en förutsättning för att Sametinget ska bli det vi vill ha det till.
Och Lars Thomasson, en av samerna i Sametingskommittén som ansvarar för valet, tycker att det är bra att det blev så pass många som 11 olika partier i Sametinget.
Det är en garanti för att samernas olika röster nu kommer till tals. Ingen ska kunna längre säga, ingen samergrupp ska fortsättningsvis kunna säga att oss har ingen hört på, oss är ingen som frågar vad vi tycker. Nu är samerna representerade till alla delar.
Lars Thomasson från Sametingskommittén, och det var Ulla Linton, Ekot i Östersund, som var reporter.
May 1993 ska det börja nu mellan Irak och Iran igen.
Iranskt stridsflyg anföll i morse mål inne i Irak, uppger den iranska motståndsrörelsen Mujahedin. Den verkar ju från baser inne i grannlandet Irak.
Enligt iranska oppositionskällor angreps 2 av Mujahedins baser i Irak tidigt i morse av ett 10-tal iranska strids- och bombplan som ska ha bombat mål så långt som 9 mil inne i Irak. Ingen officiell bekräftelse har kommit vare sig från Irak eller Iran, men så sent som i söndags varnade befälhavaren för Irans revolutionsgarde Irak och uppmanade grannlandet att förhindra Mujahedin-gerillans inbrytningar i Iran. Oppositionen har utfört en rad sabotage inne i Iran den senaste tiden, och det ökade antalet reder antas ha att göra med det annalkande iranska presidentvalet. Det är ett mönster som känns igen från förra våren när Mujahedin trappade upp sina aktioner i samband med parlamentsvalen i Iran. Också då bombade iranskt flyg gerillabaser i Irak, den gången med följd att ett av planen sköts ned och 2 iranska piloter togs till fånga. Enligt gerillans egna uppgifter ska flera iranska revolutionsgardister ha dödats under attacker förra veckan, när ett ammunitionsförråd också ska ha förstörts vid en av Irans oljeanläggningar. Mujahedins påståenden att rederna ägde rum från baser inne i Iran förnekas av Iran, och även oberoende bedömare tvivlar starkt på att gerillan kan verka från baser i hemlandet. Mujahedin förlorade definitivt vad som kan ha funnits av stöd hos iranierna när gerillan ställde sig på Iraks sida i kriget mot Iran och därmed allmänt kom att betraktas som landsförrädare. Titti Nylander, Nicosia.
May 25 1993. Läget i Sydafrika.
Sydafrikansk polis grep i morse flera ledande medlemmar av den svarta organisationen PAC och dess militära gren. De här gripandena har lett till att PAC nu drar sig ur förhandlingarna om Sydafrikas författning i framtiden, rapporterar vår Afrika-korrespondent.
Gripandet av ledande personer inom PAC och dess militära gren APLA, Azanian People's Liberation Army, skedde enligt polisen efter en grundlig undersökning rörande anklagelser att APLA ligger bakom attacker mot säkerhetsstyrkor och vita farmare. Minst 15 vita, många av dem farmare, har dödats i Sydafrika sedan slutet av förra året. Igår kväll sa en av de högsta ledarna inom PAC att dödandet av vita farmare var en del av en legitim politisk kampanj som bedrivs av rörelsens militära gren. En av de som greps i morse var PACs generalsekreterare Benny Alexander, som är organisationens tunga namn i demokratiförhandlingarna om Sydafrikas framtid. Han befinner sig nu på fri fot. Enligt uppgifter ska han ha lyckats fly genom en bakdörr efter det att han arresterades. Gripandet av ledande PAC och APLA-medlemmar fick PAC att nu på förmiddagen dra sig ur förhandlingarna, men det är oklart om det är temporärt eller om man definitivt lämnat förhandlingsbordet. Det rapporteras om stor förvirring i förhandlingslokalen utanför Johannesburg och man har beslutat att uppskjuta dagens förhandlingar till på fredag i avvaktan på mer information om gripandena idag. Sydafrikas minister för lag och ordning, Hernus Kriel, ska senare idag ge mera detaljer i parlamentet i Kapstaden. Gripandet av politiska aktivister idag, det största gripandet sedan de politiska förändringarna inleddes i början av 1990, kan få allvarliga konsekvenser. Det kan påverka förhandlingstakten och om PAC nu går ut i kylan så kan det leda till ytterligare våldshandlingar från det hållet. Bertil Romilsson, Warden i Orangefristaten.
Den 25 maj 1993, USA.
Efter bara drygt 4 månader vid makten så har Bill Clinton lyckats bli en av de minst populära presidenterna i modern tid. Han har stöd bara av drygt var fjärde amerikan, visar en ny opinionsundersökning. Och det är både stort och smått som har fått hans popularitet att rasa.
Aldrig tidigare har en amerikansk president varit lika impopulär som Bill Clinton är efter lika många dagar i Vita huset. Inte ens hälften av amerikanerna tycker att han gör ett bra jobb enligt de senaste mätningarna. Det finns 2 exempel som i stort och smått förklarar presidentens rekordlåga opinionssiffror. Just nu försöker Clinton få igenom en avgörande del av sin ekonomiska plan. För att minska budgetunderskottet vill han höja skatten på energi. Clinton besökte personligen kongressen för att övertala lagstiftarna om att gå med på planen. Men till och med inom hans eget parti väckte talet om energiskatt protester och flera demokratiska senatorer revolterade mot förslaget.
Kampen om Bill Clintons ekonomiska plan kan komma att bli avgörande för presidenten. För ett nederlag betyder att Clinton, som vann valet bland annat på sin ekonomiska politik, kommer att få oerhört svårt att driva igenom politiska initiativ överhuvudtaget.
Ett annat exempel på ett helt annat plan handlar om Clintons frisyr. Ja, faktiskt Clintons hår, eller snarare klippningen av håret. Clinton, som vill framställa sig själv som en man med enkla vanor, klippte håret för $200 hos Hollywoods glamorösaste frisör. Dessutom gjorde han det ombord på presidentens jumbojet, som därmed i en timme blockerade trafiken på Los Angeles flygplats. Den folklige Clinton var inte längre lika folklig i allmänhetens ögon, något som hans politiska motståndare omedelbart utnyttjade.
He spent $200 to get a haircut from Hillary's beautician. That's Bill Clinton. He's really concerned about the middle class. He spent thousands of your tax dollars waiting to get a haircut.
Om Bill Clinton har det svårt med frisyren och anseendet så är det tvärtom för Hillary Clinton. Presidentens hustru helgon förklarades i helgen av den ansedda New York Times. Hillary Clintons popularitet ökar ständigt. 6 av 10 amerikaner tycker att hon gör ett bra jobb. Och när Hillary nyligen också klippte håret passade hon på att till skillnad från sin make utnyttja det hela till sin fördel.
A reporter asked me about my new haircut. I know it's been on all of your minds. So I told him the truth, that when the president called for sacrifice and asked everybody at the White House to get a 25% cut, I decided to go for a 50% cut to do my part.
Men inte Hillary som är vald till president. Det är däremot Bill, och han förklarar sin vikande popularitet så här.
I'm trying to do hard things. And I can't do hard things and conduct an ongoing campaign at the same time. You know, I'm doing things that are hard, that are controversial. And anybody who doesn't want to assume responsibility can stand on the sidelines and criticize them.
Bill Clinton har kämpat i motvind flera gånger tidigare och alltid kommit igen. Och får han igenom sin ekonomiska plan, ja då har han plötsligt vinden i ryggen igen.
May 25, 1993, Guatemala.
Guatemala upphävde presidenten idag konstitutionen och tog själv över hela makten i landet. Polisen har omringat viktiga byggnader i huvudstaden och tagit kontrollen över radion.
President Jorge Serrano läste upp sitt meddelande för några timmar sedan i ett tv-tal till nationen. Men ut ur landet kom inga tv-bilder. Satelliterna är upptagna, säger man i Guatemala. Vad president Serrano vill göra är att försvara landet mot ett sammanbrott när det gäller lag och ordning, sa han. Så brukar det heta när någon gör statskupp i Latinamerika. Men det kan i det här fallet också vara så att Serrano har tagit makten för att förekomma en militärkupp. På andra sidan är det nästan till omöjligt att göra något i Guatemala om inte militären är med på det. President Serrano blir inte långvarig på sin post om han inte har militärens stöd för dagens kupp. Nu ska Serrano styra på egen hand och hans första dekret upphäver eller begränsar de mänskliga fri- och rättigheterna i Guatemala. Så säger pressrapporterna, men officiellt heter det att kuppen genomförs för att försvara demokratin och de mänskliga rättigheterna. Men det är rättigheter som makthavarna i Guatemala aldrig har brytt sig om ändå. Regeringen hade svårt att smälta Rigoberta Menchús fredspris i höstas. Och i förra veckan kom Amnesty International med nya anklagelser om övergrepp där det är regeringssidan som är skyldig. Så sent som igår kom också ett nytt sammanbrott i de förhandlingar som har pågått för att få slut på det 30-åriga inbördeskriget. Ett krig med 120 000 döda hittills. Militären är otålig också efter den senaste veckans demonstrationer i huvudstaden. Det är 2 år sedan Serrano efterträdde den här mannen, Vinicio Cerezo, på presidentposten. Det var då första gången på årtionden som en civil president efterträdde en annan. Nu ser det mörkt ut, inte bara för mänskliga rättigheter, utan också för den formella demokratin.
Svenskt rättväsen, rena pekoralet, 25 maj 1993.
En månad respektive 3 månaders fängelse blev domen för de 2 ynglingar som för knappt 2 månader sedan mördade en man i Stockholm. Trots att 18-åringarna var välkända våldsverkare och hade med sig både kniv och gevär när de stämt möte med offret, så ansåg rätten att det inte rörde sig om vare sig mord eller dråp.
Den 9 april greps de 2 18-åringarna i en lägenhet på Södermalm i Stockholm. De hade 2 dagar tidigare, utrustade med en avsågad älgstudsare, stämt möte med en 46-årig man. 18-åringarna uppger i polisförhör att de ville skrämma honom lite, eftersom han skulle ha spritt ut rykten om dem. Mötet slutade med att mannen sköts i sin egen bil med ett gevärsskott rakt genom huvudet. Nu har de båda dömts för dådet. Stockholms tingsrätt dömde den ena 18-åringen till 3 månaders fängelse för grovt vållande till annans död. Och den andra till 1 månads fängelse för olaga tvång och olaga vapeninnehav. För enligt tingsrätten gick det inte att bevisa att skottet var avsiktligt. Detta trots att förövarna kom till mötesplatsen utrustade med vapen. Så idag, efter 39 dagar i häkte, är en av dem fri. Och om ytterligare några veckor är också den andra 18-åringen fri. Vid Stockholms tingsrätt förklarar man de lindriga domarna med pojkarnas låga ålder.
Kina försöker rätta till anledningsdragen.
En av Kinas 2 mest kända oliktänkande personer släpptes nu på morgonen ur fängelset i Peking. Och det här ses av politiska bedömare som en eftergift åt president Clinton. Kina vill försäkra sig om fortsatt bra handelsutbyte med USA. Här är Staffan Heimerssons rapport.
Xu Wenli var 1981 en 37-årig elektriker som då anhölls för att under en politisk uppmjukningsperiod efter kulturrevolutionen ha deltagit i att sätta upp väcktidningar på den så kallade demokratimuren och för att ha pläderat för mänskliga rättigheter inom den kommunistiska diktaturens ram och för att ha gett ut en underjordisk tidning. För dessa brott dömdes Xu till 15 år i fängelse. Han fick beteckningen speciell fånge nummer 1 och har sedan dess hållits i isoleringscell mesta delen av tiden. En cell så liten och så låg i tak att han knappast kunnat stå upprätt i den. Men, förklarade justitiedepartementet i Peking för en liten stund sedan, Xu har just släppts, han är antagligen redan hemma. Xu efterskänktes 3 år av sin strafftid formellt för att han åtlytt reglementet inom fängelset. Men troligare För det första för att Pekingregimen i sista stund vill försäkra sig om status som mest gynnad nation i handelssammanhang. President Clinton hade under sin valkampanj i fjol sagt att mest gynnad nation för Kinas del skulle kopplas till bättre uppträdande inom de mänskliga rättigheternas ram. Allt tyder på att Kina får sin handelsstatus förlängd. Clintons formella beslut kommer i nästa vecka. Och för det andra, för att desarmera lidelser inför fyraårsdagen av massakern på den himmelska fridens torg. Årsdagen infaller nästa fredag. Staffan Heimersson, Hongkong.
Anders Färm, socialdemokrat, synar sossarnas politik om ubåtsfrågor på 1980-talet, 26 maj 1993.
Socialdemokraterna bör öppna sina egna arkiv och visa vad som sagts och inte sagts i diskussionerna med Moskva om ubåtsproblematiken. Det säger Anders Färm, som var en av Olof Palmes mest förtrogna medarbetare.
Jag tycker att man ska offentliggöra det svenska material som finns. Jag tycker att svenska myndigheter ska bli de ryska myndigheterna också att offentliggöra det som finns i de gamla sovjetiska arkiven. Och jag tycker också att det socialdemokratiska partiet i den utsträckning som man har samtalsuppteckningar om det här ska offentliggöra det. Därför att det gäller ju en stat som inte existerar längre. Sovjetunionen har upphört, så man behöver inte ta några sådana hänsyn. Och dessutom så tror jag att om pappren läggs på bordet så kommer det att visa en ganska entydig bild av enighet av svenska politiker om de här ubåtsfrågorna. Och att det inte alls förekom några dubbla budskap. Jag tror det är ett sätt att rensa luften i de här frågorna.
Du menar att Socialdemokraterna ska också vädra ut sina privata papper? Stan Andersson, inte... Pierre Schori, Palme med
flera? Ja, det är inte frågan om att vädra. Utan finns det samtalsuppteckningar? Jag är inte säker på att det finns sådana. Men om det finns, så tycker jag att de ska offentliggöra, så kan man bidra till att rensa i det här och få slut på den här diskussionen.
Traditionen att tvätta bykar har ju inte varit särskilt lysande när det gäller Socialdemokraterna tidigare.
Ja, det är inte frågan om att tvätta bykar. Här tror inte jag att det finns någon bykar att tvätta faktiskt.
Det sa Anders Färm, idag chefredaktör vid tidningen Arbetet, tidigare nära medarbetare till Olof Palme. Och det var Christer Larsson som intervjuade.
FN och före detta Jugoslavien.
I natt beslutade alltså FNs säkerhetsråd att inrätta en tribunal för krigsförbrytelser i forna Jugoslavien. Och den får sitt säte i Haag. Rådets beslut har föregåtts av stor vånda, men beslutet blev ändå enhälligt. 15 röster för en tribunal och ingen emot här i New York.
Beslutet i FNs säkerhetsråd är historiskt eftersom domstolen blir den första i sitt slag efter att segrarmakterna vid andra världskrigets slut dömde tyska krigsförbrytare i Nürnbergrättegångarna. Den här domstolen ska ta upp anklagelser om mord, tortyr, våldtäkter, plundring, etnisk rensning och andra brott som förekommit efter den 1 januari 1991 i det som en gång var Jugoslavien. De flesta anklagelserna har hittills rört serberna, men domstolen ska också ägna sig åt anklagelser mot de bosniska muslimerna och kroaterna. Regeringen i Belgrad har redan på förhand kritiserat planerna och utrikesminister Vladislav Jovanovic har sagt att FNs stadga inte tillåter inrättandet av en sån här domstol och att jugoslavisk lag inte tillåter att personer lämnas ut för att kunna ställas till svars av tribunalen. Den bosniska FN-ambassadören säger att det blir svårt att döma personer om de inte kan föras till själva domstolen. Men USAs FN-ambassadör Madeleine Albright sa att de som nu är skeptiska, inklusive krigsförbrytarna, som hävdar att tribunalen blir maktlös för att de misstänkta kommer att se till att de inte blir förda till domstolen, de ska inte vara så säkra, sa hon. Hon sa också att hon var fast besluten att se till att också kvinnor kommer med i kretsen av domare och åklagare. Tribunalen som får sitt säte i Haag i Holland, där redan den internationella domstolen finns, blir en stor operation som kommer att behöva 375 medarbetare och kosta 220 miljoner kronor under sitt första år. Domarna ska utses av FN:s generalförsamling och åklagarna utses av säkerhetsrådet. Vilka är då de förmodade krigsförbrytarna? Ja, USA:s dåvarande utrikesminister Lawrence Eagleburger pekade i vintras ut Radovan Karadzic, ledaren för de bosniska serberna, som krigsförbrytare. Och USA:s president Bill Clinton sa i en intervju innan han tillträdde som president att den serbiska presidenten Slobodan Milosevic ansvar för de brott som begåtts måste undersökas. Att säkerhetsrådet kunde samla sig till ett enhälligt beslut var en framgång, eftersom diskussionen om tribunalen har riktat strålkastarljuset på att FN i sin krets också har flera medlemsländer som borde vara föremål för lika noggranna undersökningar om olika humanitära brott. Lasse Åsgård, New York.
Kina igen, 26 maj 1993.
I morse kunde vi berätta att en av de mer kända demokratiaktivisterna i Kina har släppts ur fängelse i Peking som en gest inför USA:s väntade beslut att utnämna Kina till mest gynnad handelspartner. Men samtidigt hör vi nu från New York att en kinesisk dissident har nekats att hålla en presskonferens i FN-högkvarteret. Här är New York.
Det skulle vara en helt vanlig presskonferens med den kinesiska dissidenten Shen Tong, en drivande kraft bakom studentupproret på Himmelska fridens torg i Peking 1989. Pressklubben i FN bjuder ofta in personer som är oppositionella mot den politik som bedrivs av flera av medlemsländerna. Men Kina gillade inte Shens närvaro och generalsekreteraren Boutros Ghali böjde sig för Kinas krav. Säkerhetsvakterna tillät inte att Shen kom in i FN-huset med fotografer. Det var till och med så att en nära medarbetare till generalsekreteraren, talesmannen Joe Sills, ställde sig utanför pressklubben för att se till att det inte blev någon presskonferens där. En fotograf fick sin film konfiskerad. Så Shen fick tala med journalisterna utanför FN-högkvarteret och han sa att han var ganska häpen över att utsättas för den här behandlingen just i New York, även om han är en person vars plattform ofta har varit gatan. Lasse Åsgård, New York.
Maj 1993. Tibet.
I Tibet verkar den kinesiska militärmakten ha lyckats slå ner ett upprorsförsök. Men det är inte säkert att den långsiktigt kan stå emot befolkningens självständighetssträvanden. Det rapporterar vår Asienkorrespondent.
Jag är, sa Dalai Lama idag i sitt högkvarter i exil i den indiska bergstaden Dharamsala. Jag är djupt betryckt över det som händer i Tibet. Jag är rädd för att situationen försämras och att detta, i ren desperation, leder till våld. Jag beklagar att kineserna vid minsta förevändning använder sig av överdrivet våld. Det som händer i Tibet, det är lama-buddhistiska egenartade riket på världens tak under Himalayas högsta bergstoppar i ett upprorsförsök med demonstrationer mot den kinesiska ockupationsmakten. Det har gått häftigt till på huvudstaden Lhasas gator måndag och tisdag och de kinesiska soldaterna har slagit ner upproret med större kraft än de använt någon gång sedan 1989. Och sannolikt lyckas de, till rapporterna från Lhasa idag talar om ett dovt lugn. De i Lhasa som ska arbeta, de arbetar, alla i stan gör det de förmodas göra. Det fick nyhetsbyrån Reuters veta när den talade med den statliga resebyrån i Lhasa. Turisterna, som varit vittnen till nedklubbandet, har satts på flygplan in till det verkliga Kina. Det är ovisst hur många demonstranter som anhållits. Tibetanerna har sin egen historia och religion, sitt eget språk och egna seder. Landet leddes genom århundradena av en lama, kombinationen av religiös ledare, världslig statschef och gudom. Kineserna drog in 1950 och lovade autonomi, men förtrycket blev sånt att Dalai Lama under dramatiska omständigheter flydde 1959. Kineser har sedan dess fått betalt för att flytta till Tibet och därigenom tunna ur ursprungsbefolkningen. Men det råder delade meningar om den kinesiska imperialismen i en tid av ny världsordning långsiktigt ska överleva i Tibet. Staffan Heimersson, Hongkong.
27 maj 1993. Abkhazien och Georgien.
De har dykt upp i varje konflikthärd i det forna Jugoslavien. I det forna Sovjetunionen, förlåt mig. Frivilliga eller legosoldater som de också kallas. Till kriget i Abkhazien har det mest kommit frivilliga från grannfolken i norra Kaukasus. Och vår korrespondent har besökt deras högkvarter i stridsområdet.
У меня самая мирная профессия, я педагог по образованию. Нигде не воевал. Вот необходимое заставило, мы пришли сюда. Если будет необходимо защитить кого-то, мы будем.
Ja, det mest fredliga yrke man kan tänka sig. Jag är pedagog, jag har aldrig stridit för, men jag kan inte stå vid sidan när Abkhazien har hamnat i en nödsituation. Så säger den här mannen, en tjerkess, som har deltagit i striden i Abkhazien sedan de inleddes i augusti förra året. De flesta frivilliga som strider på Abkhazernas sida mot de georgiska regeringstrupperna är tjetjener, adyger, osetiner och så kosacker. Deras exakta antal är det svårt att få någon uppfattning om, men klart är att de utgör en betydande del av de abkhaziska styrkorna och de utför alla typer av stridsuppgifter. Männen här i frivilliga högkvarteret i staden Gudauta är samtliga kamouflagefärgade rambotyper i stabil medelålder. Men där finns också en bräcklig yngling som krampaktigt håller i sin automatkarbin. Han är 18 år, hans äldre bror har stupat i striderna och nu har han kommit för att hämnas sin döde bror. Blodshämnd är fortfarande en realitet i Kaukasus. Det är för en utomstående en lätt obegriplig solidaritet som förenar de här kaukasiska bergsfolken. Stolthet och ära och plikt inför familjen och tidigare generationer är levande begrepp. Georgierna är den stora fienden som försöker breda ut sitt inflytande över andra kaukasiska folk. Ryssland ses som den stödjande vännen. Lite senare i en mörk trädgård bredvid berättar de om alla grymheter som georgierna tar sig till mot kvinnor och barn och tillfångatagna. Berättelserna känns väldigt bekanta. Exakt samma saker hörde jag i Abkhazien i september förra året. Men då var det georgierna som berättade om vad legionärerna företog sig. Georgierna kallade dem legoknäktar.
Избави Бог. Мы не наемники. Собственно, мы уже много. Вы слушали и читали в прессе.
Vi är inga legoknäktar, säger den tjerkesska pedagogen full av harm och anklagar massmedia för att förvränga sanningen. Legoknäktar, säger man, finns på andra sidan. 500 ukrainska frivilliga har just anlänt till Georgien och de får betalt. Kriget i Abkhazien kommer att kasta sin skugga länge över Kaukasus. Georgierna kommer inte att våga sig ut på vägarna utanför sin republik. De kommer att dödas som hämnd för vad de gör i Abkhazien. Det är de här männen ense om. Sten Sjöström i Gudauta.
Maj 1993, inbördeskriget i Jugoslavien.
Srebrenica, Šepa och Gorazde är namn som vi har lärt oss från rapporterna om tragiken i Bosnien. Och nu kommer alarmerande uppgifter om ytterligare en stad som utsatts för våldsamma artilleriattacker av de bosniska serberna. Staden Maglaj i norra Bosnien.
Anledningen till de nya striderna tros vara att de bosniska serberna försöker upprätta ytterligare en öst-väst-korridor som förbinder nordvästra Bosnien med Serbien. I staden Maglaj med sina 32 000 invånare faller nu därför serbiska 155 mm granater var tionde minut. Inte ett hus skonas från förödelsen. Maglaj är den senaste av Bosniens hjältestäder som i tappert underläge försvarar sig mot den serbiska aggressionen. Under de senaste 10 dagarna har minst 18 människor dödats och 65 skadats. I motsats till i Mostar kämpar i Maglaj den bosniska armén och de kroatiska förbanden sida vid sida. Den lokale kommandanten säger till nyhetsbyrån Reuters att förråden av mat och medicin börjar ta slut. En hjälpkolonn tvingades igår att vända på grund av det intensiva skjutandet. Elektriciteten i Maglaj är begränsad till 1,5 timme per dygn. Krafterna och ammunitionen för bosnierna och kroaterna är på upphällningen. Staden Maglaj kan inte stå emot mycket längre. FN-personal som besökt staden fruktar en ny flyktingkatastrof. Ett sätt att rädda människorna vore att Maglaj läggs till de 6 städer som av FN förklarat som skyddade områden. EG-observatören Christian Mulders säger: hela världen måste få veta vad som sker i Maglaj, att serberna fortsätter sina försök att lägga under sig hela norra Bosnien trots den så kallade vapenvilan. Srebrenica, Šepa, Gorazde och nu Maglaj. Problemet är inte att omvärlden är okunnig om vad som sker, utan att omvärlden anser sig maktlös att ingripa. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.